Döms människor i Sverige på olika sätt baserat på vilken moral de anses ha? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. De senaste veckorna har konflikter runt flera känsliga värderingsfrågor lett till intensiv debatt rörande dess företrädares plats i offentligheten. Vad är skillnaden mellan rättsstat och rättspatos? Gör man verkligen skillnad på folk och folk i Sverige? Och vad blir egentligen konsekvenserna för ett samhälle om det ställer krav på moralisk renhet i offentligheten? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Idag pratar jag om dubbelmoral, dygder och dömande. Häng med! År 212 efter Kristus gav kejsar Antonius alla fria romare medborgerliga rättigheter. Detta utgjorde en moralisk positionering av det romerska imperiet som världens mest progressiva och inkluderande stormakt. Bakom kulisserna dolde dock de högtravande orden en helt annan verklighet, för även om alla romare nominellt nu ansågs vara lika inför lagen, delades befolkningen samtidigt in i två moraliska klasser som bedömdes helt olika: honestiores och humiliores. Honestiores betyder ungefär de hedervärda, och till denna klass räknades inflytelserika människor från societeten. Humiliores betyder lägre stående och inkluderade alla andra. Lagen gällde formellt lika för båda dessa grupper, men de hedervärda dömdes konsekvent till mycket mildare straff. Ett grovt brott som exempelvis hade dömt en humiliore till att arbeta ihjäl sig i de romerska gruvkolonierna kunde för en honestiore motsvaras av ett krav på att tillfälligt lämna landet, eller vad vi idag skulle kalla för att ta en paus från offentligheten. Tendensen att på subjektiv, emotionell och privilegiemässig grund göra skillnad på folk och folk är historiskt väldokumenterad och går under olika namn som exempelvis segregation, värderelativism och dubbelmoral, men deras gemensamma nämnare är att olika grupper bedöms med olika moraliska måttstockar, och mycket tyder på att svensk offentlighet än idag bedömer människor mycket olika beroende på om de anses vara hedervärda eller lägre stående. Enligt moralpsykologen Jonathan Haidt är rättvisepatos ett av mänsklighetens basala moraliska fundament. Detta rättvisefundament har sin evolutionära rot i flocklevande primaters behov av social ordning, och uttrycks till exempel genom stigmatisering av fusk och illojalitet, och genom att man premierar respekt för gruppens regler. Att rättsstaten har institutionaliserat rättsskipandet tillfredsställer dock inte det evolutionära behovet av att hylla och straffa flockens medlemmar på subjektiv moralisk grund, vilket uttrycks i form av social stigmatisering av individer som på olika sätt upplevs avvika från de moraliska förväntningarna. I detta subjektiva, inofficiella moralsystem spelar individens lojaliteter ideologiska ställningstaganden och tidigare gärningar en överordnad roll i avgörandet om vederbörande bör bestraffas eller ej. I klartext är den avgörande faktorn om personen betraktas som god eller ond. För en god person som råkat göra en ond sak anses i allmänhet förtjäna stöd, medan en ond person som gjort en ond sak
bevisar sin orättfärdighet och därför förtjänar bestraffning.
I romerska termer gör man helt enkelt skillnad på folk och folk, beroende på om de anses tillhöra de hedervärda, honestiores, eller om de anses tillhöra de lägre stående, humiliores. Bara det senaste året har en hel serie av utomrättsliga domar av denna typ avkunnats, där utfallet blivit väsensskilt beroende på om den tilltalade bedömts vara just en honestiore eller en humiliore. I november 2020 briserade skandalen att den centerpartistiske politikern Fredrik Federley med vetskap hade levt tillsammans med en person som dömts för 22 fall av våldtäkt mot barn, och som även dömts för flera andra sexualbrott mot minderåriga. Situationen kulminerade med att Federley valde att ta timeout från sina politiska uppdrag och förklarade sig må mycket dåligt. Centerpartiet kommenterade händelsen med orden "Federley lämnar ett politiskt tomrum bakom sig", och Federley beredde sedan tillfälle att på bästa sändningstid berätta om sina känslor i TV.
Ikväll så berättar Fredrik Federley om sitt dramatiska avhopp ifrån politiken.
Jag mår dåligt och nu är det fritt fall för mig också. Men någonstans måste jag dra en gräns och säga, smeta inte hans dom över mig. Jag får träffa akutpsykolog och det medicineras.
I juni 2018 initierades en medialt uppmärksammad kampanj mot komikern Anton Magnusson på grund av att han som sitt alter ego Mr. Cool 3 år tidigare hade släppt en kontroversiell humorlåt om pedofili. Magnusson polisanmäldes och angreps så hårt i medierna att många komediarrangörer ställde in hans medverkan, musikstreamingtjänsten Spotify plockade bort hans låt och Sveriges Television kommunicerade att man övervägde att avbryta sitt samarbete med honom. Att jämföra dessa båda fall handlar inte om att ge någon av dem mer eller mindre rätt, eller om att utmåla någon av dem som en större eller mindre syndare, utan syftar endast till att påvisa hur olika de bemöttes. Är det rimligt att humor om pedofili döms hårdare än att som förtroendevald välja att leva med en brottsdömd pedofil? Som uppburen politiker i ett medialt uppskattat politiskt parti tillhör Federley vår samtids honestiores och ges därför stöd, förståelse och medieutrymme. Anton Magnussons vulgära och grabbiga humor reducerar honom till vår samtids humiliore, vilket gör att man angriper hans försörjning, ställer in samarbeten och polisanmäler honom för ett kulturuttryck man inte uppskattat. Den populära rapartisten Yasin tilldelades nyligen Public Service radiopris P3 Guld, samtidigt som den flerfalligt dömda artisten stod åtalad för anstiftan till människorov. 1 år tidigare diskvalificerades skådespelaren och musikern Torsten Flink från Melodifestivalen på grund av misstanke om olaga hot och skadegörelse. Och nyo är inte syftet att framhålla endera konstnär som bättre eller sämre, utan endast att påvisa skillnaden i hantering. Är det rimligt att en misstanke om skadegörelse bedöms hårdare än en misstanke om planerat människorov? När SRs Studio 1 frågade en av P3-juryns ansvariga om just denna diskrepans tydliggjordes ordagrant den moraliska bedömningens godtycklighet.
Kritiken som jag hör är ju riktad till Yasin som person. Vad man gör på P3 Guld är ju att man prisar honom för hans musikaliska inflytande och musikaliska gärning. Som juryordförande så nominerade vi Yasin på grund av hans musikaliska verk helt enkelt.
Så man ska helt skilja på verket och
så jobbar vi på Sveriges Radio, så är vår musikpolicy, ja.
Vi kan väl ta ett annat exempel. Artisten Torsten Flink som ju då inte fick delta i Melodifestivalen förra året eftersom han var inblandad i en pågående rättsprocess. Han stod åtalad för olaga hot och skadegörelse. I det fallet så sa man nej, det passar inte, han kan inte vara med. Men här då så är det ett annat regelverk. Vad säger du om det?
Ja, alltså det här blir ju hela tiden från fall till fall. Det är ju godtyckligt.
Det är fall till fall som avgör. Jag kan inte svara på hur man har, om man har jämfört.
I egenskap av rasifierad uttolkare av underklassens våndor tillhör Yasin en av maktanalysens honestiores och tilldelas därför pris. Medan Flink, i egenskap av kolerisk vit heterosexuell man, tilldelas rollen som humiliore, vilket innebär diskvalificering. När den folkkära artisten och komikern Marika Karlsson i samband med sin show Jag är Gud från 2016 uttryckte åsikten att Bibeln är en skitbok möttes hon av applåder för att hon gjorde upp med kyrkans dubbelmoral och hopplöst mossiga värderingar. När Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof i Sveriges televisionsprogram Sverige möts uttryckte åsikten att islam är en avskyvärd ideologi och religion blev de negativa reaktionerna mycket starka och uttalandet betraktades som både nedsättande och kränkande. Är det rimligt att en typ av religionskritik hyllas som progressiv kamp mot mossiga värderingar medan annan religionskritik betraktas som ett oförlåtligt angrepp? Än en gång, syftet är inte att framhäva endera part som sämre eller bättre än den andra, utan endast att belysa skillnaden i bemötande. Det är rimligt att invända att en folkvald politiker faktiskt har ett större ansvar för hur vederbörande uttrycker sig än vad en komiker har, men med stor sannolik hade även en omvänd rollfördelning gett samma resultat. Om en progressiv riksdagspolitiker hade kritiserat kristendomens mossiga syn på till exempel homosexualitet hade vederbörande antagligen hyllats, och om en folkkär komiker plötsligt hade kritiserat islam hade denne sannolikt angripits. Inget av detta handlar om respekt eller brist på respekt för religion, utan om att honestiores oproblematiskt förväntas kritisera kristendom som en del i frigörelsen från unkna värderingar och religiöst förtryck, medan humiliores måste angripas för att de anses attackera en värnlös och underordnad grupps existentiella ramverk. När så omfattande sexuella övergrepp rapporterades på musikfestivalen Bråvalla att arrangörerna 2018 valde att lägga ner festivalen fokuserade medierna nästan uteslutande på att ifrågasätta övergreppens omfattning och betydelse. När motionsprofilen Paolo Roberto under våren 2020 avslöjades ha köpt sex av en prostituerad tvingades han gå från gård och hem, medan en vildsint mediastorm rörande toxisk maskulinitet svepte över hela nationen. Och syftet med dessa jämförelser är alltså fortfarande inte att ta ställning för eller emot endera omdöme, utan bara att påvisa hur olika två missförhållanden kan bemötas. Är det rimligt att ett enskilt köp av sex i en lägenhet bedöms hårdare än rapporter om ett stort antal aggressiva övergrepp? Statsminister Stefan Löfven spelade i en efterföljande partiledardebatt ner oron för övergrepp med orden "om du nu är så bekymrad över kvinnorna".
Men om du nu är så bekymrad över kvinnorna.
Och journalisten Erik Fichtelius ägnade över 15 minuter tv-tid åt att misstänkliggöra journalisten Kajsa Normans bok på ämnet så hårt att hela inslaget fälldes för osaklighet.
I ärlighetens namn så i det skedet så är det oerhört tunt som påstående, framförallt när det gäller långtgående påståenden om förövarnas etniska bakgrund.
Men sådana påståenden gör jag ju inte. Jag citerar ju DN som senare då anklagar polisen för att ha mörkat det här för att de inte vill gynna SD.
Eftersom man fruktade att eventuella sexuella övergrepp av denna typ skulle gagna främlingsfientliga intressen valde man att relativisera och ifrågasätta dem. Medan Paolo Roberto i egenskap av vit heterosexuell man som tidigare dessutom uttryckt sig kritiskt om feminism.
Hur ställer du dig till feminism till exempel?
Jag är militant motståndare. Det finns militanta feminister. Jag är militant motståndare till feminism.
Men gud, hur menar du då?
Utgjorde lovligt byte som humiliore, där den prostituerade kvinnans utsatta roll tacksamt kunde framhävas.
Paula, jag sitter här därför att du gjorde ett inlägg i natt där du i princip beskriver att du har förstört ditt liv. Du har fattat ett beslut som har förstört ditt liv och det är rätt åt dig. Vad var det som hände?
Jag har köpt sex.
Brydde du någonting om att det här är en kvinna som kom från en av Europas fattigaste länder i en väldigt utsatt position?
Låt den av er som är utan synd kasta första stenen. Med dessa ord uttrycker Johannes evangeliets vers 8-7 en tidlös uppmaning till förlåtelse och överseende. Det är frestande att ta moraliska dubbla måttstockar som intäkt för att moralens grindvakter måste bytas ut, när det i själva verket är det moraliska grindvaktssystemets existens som bör kritiseras. För när Sveriges socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi som kommentar på P3s guldpris uttrycker föreställningen att samhällets signaler spelar roll, menar han naturligtvis att det är statens signaler som spelar roll. Och att statens medier bör ges ett än mer moraliskt fostrande uppdrag. Föresatsen att stävja tveksamma moralomdömen i offentligheten genom skärpta moraliska krav är som att försöka släcka en eldsvåda med bensin. För institutionaliserade moraliska krav på de individer som samhället bör acceptera i offentligheten leder oundvikligen till en kapplöpning mot fullständigt moraliskt förtryck. För att parafrasera den förtvivlade kung Kristian den VII i Per-Olof Enquists mästerliga upplysningsroman Livläkarens besök från 1999. I det moralens rike ni vill skapa, där finns det kanske bara plats för människor gjutna i ett stycke. För genialiteten sipprar in i mänskligheten just genom de sprickor, egenheter och perversioner som utgör avvikelser från den helgjutna moraliska normen. Och ett samhälle som offrar sin gränsöverskridande genialitet på de moraliska dygdernas altare upprättar inte endast de sippa prusiluskornas betvingande hegemoni, utan fjättrar även samhället i trygghetens kvävande stagnans. Barockmästaren Caravaggio var exempelvis kroniskt aggressiv och tvingades fly från Rom efter att han hade mördat en person på öppen gata. Kubismens fader, Pablo Picasso, gömde under sina formativa år iberiska skulpturer som hade stulits från Louvren i sin studio. Och graffitikonstnären Banksys själva konst bröt mot lagen eftersom han utan tillstånd målade den på husfasader. Från jazz till psykedelisk rockmusik och hiphop har nya kulturyttringar och idéer gödslats av olagliga droger, gränsöverskridande genialitet och så kaotiska förgrundsgestalter att den etablerade kulturen per definition alltid varnat för dess fördärvlighet. Dansbaneeländet. Rock is the devil's music. Rave-kommissionen. För problemet är inte huruvida public service dömer Torsten Flinck hårdare än vad de dömer Yasin, utan att det överhuvudtaget existerar institutioner med så dominant inflytande att denna typ av ställningstaganden ens blir relevanta. För det är endast dessa institutioners storlek och statsunderstödda inflytande som ger dem kapacitet att upprätthålla ett inofficiellt moraliskt klassystem med ädla honestiores och föraktliga humiliores. Frågan som du ytterst måste ställa dig själv är huruvida du vill bekämpa denna ordningsexistens, eller om du bara vill att din egen moral ska åtnjuta honestiorens privilegier. Kort sagt, är du emot cancel culture som fenomen, eller tycker du bara att det är fel människor som blir cancellerade? För oaktat hur övertygad du än må vara om din egen morals förträfflighet, så kommer all makt du ger statsmakten att institutionalisera denna moral ytterst även att hamna i din moraliska motpols händer. Tycker du att det är viktigare att moralen organiskt tillåts representera folket än att den institutionaliseras i en statsunderstödd moralisk överklass? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av hur samhället bedömer personer olika beroende på vilken moralisk klass de anses tillhöra? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag accepterar inte premissen moralisk klass. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat. I don't know.